God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet och vi har kommit till del 21. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu under julen så är det uppehåll och det startar igen den 11 januari. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså del 1, första, eller del 21, första Korintherbrevet.
Vi är samlade för att fördjupa oss i Guds ord. Första Korintherbrevets femte kapitel har vi precis börjat på. Vi hann ju inte göra färdigt ens de inledande verserna förra gången. Men nu så ska vi göra färdigt åtminstone det första stycket där. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, tack för att vi får räkna med din närvaro. Du som är densamma igår, idag och i evighet. Din vilja är densamma. Dina tankar för oss är densamma. Herre, ditt ord är detsamma. Vi ber att du ska vara verksam ibland oss. Att du ska smörja våra ögon. Att vi ska få del av vishetens och uppenbarelsens ande. Att vi ska få lära känna dig allt bättre. Att vi ska få lära känna dig på djupet. Att din vilja ska förvandla vår vilja så att vi vill detsamma som du. Att vi tänker detsamma som du. Att vi agerar och handlar på samma sätt som du skulle ha gjort. Herre, vi inser att vi inte kan bli fullkomliga, men vi vill vara dina lärjungar. Vi vill lyssna till ditt ord, lyssna efter din röst. Och vi ber dig om att du verkar ibland oss. Inte bara bland oss som enskilda utan som gemenskap också. Herre, tack för att allt det som du har gjort för oss. Och tack för att du inte har upphört att verka. Utan även om vi beklagar oss ibland över sakernas tillstånd så vet vi att du är Herren. Och du verkar din vilja så som bara du kan. Herre, vi ber att den här stunden ska få vara en stund som ingår i det som du gör ibland oss. Och vi överlämnar oss själva. Och vi överlämnar den här timmen i dina händer. Jo, som sagt, vi håller på här i första Korintherbrevets femte kapitel. Nu kan jag ju inte repetera vad han har sagt i de fyra första kapitlen. Det går ju inte. Men det som vi sa förra gången åtminstone, så vi plockar upp tråden på rätt ställe. För det här är ju rätt så anmärkningsvärt det som står här inledningsvis. Om en man, eller någon som det står, som lever ihop med sin fars hustru. Vi konstaterade att förmodligen var det som så att den här mannen, förutsatt att det nu var en man, men det får vi väl tro, som levde med sin fars hustru, det var förmodligen så att fadern hade nog gift om sig och dött och lämnat den här andra hustrun mer eller mindre åt sitt öde. Det är en tolkning som ligger nära till hans. Kan också vara så att mannen helt enkelt har skilt sig från den här hustrun och lämnat kvar hustrun och sonen. Det som är allvarligt här, det är ju att den här mannen sannolikt är medlem i församlingen i Korint. Vilket förmodligen, i alla fall inte med säkerhet kan säga som kvinnan, för då hade det nog omnämnts på ett annat sätt här. Men det är alltså situationen. Och det vi sa förra gången, och som jag tror är viktigt att komma ihåg när man läser en sån här text och när vi talar om den och lägger ut den. Det är det att Paulus är inte ute efter att moralisera över att en människa lever på ett felaktigt sätt. För att även om den här mannen nu lever på ett felaktigt sätt så är det inte det som är det stora hotet. Utan det stora hotet är det heligas gemenskap. Att det här tränger in i församlingens gemenskap och att det blir en sån tillåtande kultur så att ja, det kristna livet, det heliga liv som vi kallade att leva, helt enkelt, man tappar koncepterna, man sänker ribban så mycket, det blir så tillåtande så att i slutändan har vi ingen kristen gemenskap. Det är det som är det allvarliga, det är det som är hotat. Och det märker man när man fördjupar sig i de här raderna, att det är det som är som står på spel så att säga. Det finns en annan sak också. Ordet för otukt här, porneia. Alltså samma ord som vi har i pornografi. Det är ju ett grekiskt ord. Och Korint ligger i Grekland. Och där finns en grekisk kultur. Och där är det här ordet porneia inte särskilt uppseendeväckande. Det är inte, visserligen handlar det om sexuell lössläppthet. Men, Men det är inte något belastat eller värdeladdat ord i den grekiska miljön. Jag sa ju det redan i inledningen att man räknar med att man hade ungefär 1000 prostituerade i Korint vid den här tiden. Plus att det var lagligt, det var lagliga bordeller. Så att det var inte något märkvärdigt på det sättet. Men det som händer när man översätter det som sker i den korintiska och den grekiska miljön, när man översätter det till den bibliska miljön, alltså med den gammaltestamentliga texten, med skrifterna och det kristna sammanhanget, då tar man det här då som kanske är lagligt då i Korint, men så för man in det i den bibliska miljön och då blir det plötsligt värdeladdat. Därför att i den gammaltestamentliga miljön så är det här någonting avskyvärt. Och att det är avskyvärt, det beror på en enda sak. Det beror på att Gud har ingått förbund med sitt folk, som är ett heligt folk. Och det förbundet kan närmast liknas vid ett äktenskap. Där Gud förbinder sig med obrottslig trohet att stå vid sitt folks sida. Det går ju till och med så långt, vet ni, när vi kommer till Jesus Kristus, att Gud själv genom Jesus Kristus ger sitt liv för trohetens skull. Och det sägs på samma sätt till det judiska folket: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Så här är de två som förenas till ett. Precis som det står i skapelseberättelsen att mannen och kvinnan ska förenas och bli ett kött, så sker det här nu då i ett mycket större perspektiv, större sammanhang, att Gud själv ingår ett äktenskapsliknande förbund med sitt folk, med det judiska folket, och här lever man i obrottslig trohet. Om man då tar det som sker i den grekiska miljön med porneia och så flyttar man över det i den gammaltestamentliga eller den judekristna miljön, så förstår ni att då klingar det väldigt illa. För då är ju porneia plötsligt motsatsen till det som är idealet i skriften. Så det här ordet porneia då, som inte är, som sagt, är så märkvärdigt i den grekiska miljön, blir plötsligt väldigt laddat när det kommer in i Nya testamentet. Och Paulus använder det rätt så ofta. Men då är det viktigt att komma ihåg att han använder det på det här judekristna sättet med den här obrottsliga troheten, så att han menar att allting, alltså också sånt som alltså otukten, det är ju egentligen allting som skiljer oss ifrån Gud eller som är trolöshet emot Gud. Allt sådant blir ju trolöst, blir ju en trolöshet. Så att det är inte bara sexuella försyndelser, möjligtvis att sexuella försyndelser, som man kommer in på lite längre fram, är lite gravare, därför att det handlar ju om våra kroppar. Det är inte bara om att man har sagt fel eller att man har betett sig felaktigt på något sätt, utan här försyndar man sig med sin kropp. Och vi ska se när vi kommer in i 6-7 kapitlet att där handlar det om att vi ställer våra kroppar till Herrens tjänst. Vi är redskap i rättfärdighetens tjänst, säger han i Romarbrevet. Så att vi kan inte heller köpa den grekiska dualistiska synen, där man skiljer på det andliga och det kroppsliga på ett sådant sätt som att där kan man i anden då tillhöra Gud, men sen i materiell och kroppslig mening så kan man leva precis som man själv önskar eller vill. För så kunde man göra i den grekiska kulturen. Det går inte i den judekristna. Därför att i den judekristna så är vi friköpta, vi är återlösta till ande, själ och kropp. Och vi tjänar Gud med hela vårt hjärta, hela vår ande, hela vår själ, hela vår kropp. Helt och fullt. Så därför så blir det här med den kroppsliga lösaktigheten och trolösheten, det blir nästan övertydlig, den här trolösheten. Så det hör också till sammanhanget. Och sen så hade vi då kommit också till den tredje versen, där vi ser att Paulus då var frånvarande i kroppslig mening. Och det var ju det som gjort att korintierna också hade passat på. Alltså passat på, han hade varit frånvarande i 3 år när han skrev det här. Så de tänkte väl att den där Paulus ser vi nog inte någonting mer utav. Men samtidigt så hade de ju en nära relation brevledes och med muntliga rapporter fram och tillbaka. Men inte desto mindre, han var frånvarande. Och därför så var det ju andra nu som tog över ledarskapet, och man drog lite åt olika håll, och framförallt så berömde man sig själv med sin egen världsliga visdom och hur det nu gick till då, va? Att man var upplåst helt enkelt i sin egen kunskap, som Paulus säger. Det är ju det som är det grundproblemet egentligen i Korint. Men han ställer inte upp på att han är frånvarande, för han säger i vers 3 att han är närvarande i anden. Och här ser vi också någonting. Nu var det ju till och med så i den grekiska kulturen att närvaro och frånvaro, det är två sidor av samma sak. Så man är både närvarande och frånvarande samtidigt. Det är två sidor av samma mynt. Som till exempel när Paulus skriver ett brev till Korint, då är han närvarande genom sitt brev. Så de i Korint, de har inte bara ett brev, utan de har hans närvaro genom brevet. Nu hade de ju inte köpt det, om jag säger så, va? Utan de tyckte att han var ändå frånvarande. Paulus säger, anspelar till på det här och säger att jag är visst närvarande. Och det är inte bara genom brevet, som man i det här läget kanske inte har skickat ännu då, men han är närvarande genom anden. Alltså alla de som är kristna, det stod det redan i första kapitlet, andra versen. Han skriver till alla de överallt som har helgats i Kristus Jesus, som har avskilts, tagits in i Kristus Jesus. Det spelar ingen roll om de bor i Korint eller i Rom eller i Jerusalem eller i Värnamo. Så är vi alla intagna i samma Kristus. Och där finns en gemenskap mellan oss som går genom tid och rum. Och det är en reell gemenskap. Vi reducerar det till att säga med att ja, men jag är hos dig i mina tankar eller något sånt, va. Men för Paulus är det en reell andlig gemenskap och en reell andlig närvaro. Och därför kan den här mannen som levde i det här förhållandet till sin fars hustru, det är inte ett privat förhållande, utan det är någonting som påverkar hela kroppen. Någonting som smittar av sig helt enkelt på hela gemenskapen. Inte bara lokalt, utan också globalt, får man ju säga, i förlängningen. Så det hör till själva bekymret. Och så säger han då att han i vers 4 att han har fällt domen över den som handlat så. Han behöver inte kalla till någon förhandling här, utan han är närvarande och i sin andliga närvaro så har han då uttryckt att det här är ett felaktigt sätt. Och det här skedde i vers 4b. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och det där började vi på förra gången, för här innehåller det många tankar som känns lite främmande för oss. Men han är alltså närvarande och fäller domen tillsammans med dem. Han är närvarande med vår, och har fällt domen med vår Herre Jesu makt. Där finns en not i folkbibeln som jag har. I den noten så står det: att utöva denna makt att binda var inte endast apostelns sak, utan hela församlingens. Och så hänvisar han till 5:12 och så hänvisar han till Matteus 18:15. Jag tror vi ska slå upp Matteus 18:15, för det är ju Jesu eget ord. Han talar åt det här hållet också. Och då blir det ju extra viktigt, för det kan ju betyda att Jesus har någonting att säga om det här, och att Paulus har traditionen ifrån Herren Jesus Kristus. Jag ska säga det också, med vår Herre Jesu makt. I andra Thessalonikerbrevet 3:6, vi behöver inte slå upp det, men där är det synonymt, och där översätts det i vår Herres Jesu Kristi namn. Alltså namnet och makten är ju samma sak. Så att han har gjort detta i vår Herres Jesu Kristi makt, det betyder att han har gjort det i vår Herre Jesu Kristi namn. Vilket betyder att det här är Jesus Kristus själv som har gjort det. Inte aposteln som privatperson. Utan det är aposteln och hela Kristi kropp. Ytterst sett så är det här en Jesus Kristus själv närvarande i sin kropp. Och den här domen som uttalas över den här mannen, där är Paulus bara Jesu Kristi mun. Så nu ska vi se vad Herren Jesus själv säger då i Matteus 18. Vers 15. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om man inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte heller till dem, så säger det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan, säger Jesus. Alltså då ska han betraktas som en hedning, som en syndare, som en som är skild ifrån Gud. Vi kommer tillbaka till det, för att det finns ju flera verser här framöver i första kor 5 som är på samma tema. Titta också i första Timoteusbrevet, den måste vi noga med, kapitel 1, vers 20. För det här som står här då, som vi reagerar intuitivt på eftersom vi har en annan kultur, är inte något märkligt, alltså den ovanligt, hör jag på att säga. Det kanske det var, det vet jag inte, men det här var alltså enligt Herren Jesus själv det mönster som man skulle följa. Och i första Tim 1 på slutet så skriver Paulus i ett annat sammanhang då till Timoteus. Bland dem, ja, detta har somliga stött ifrån, i tro, vi tar från 19 versen, i tro om ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenius och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Där har vi samma beteende. Jag vill också att ni slår upp i Jobs bok, därför att Jesus är inte den första som tänker eller talar åt det här hållet, utan i Jobs bok, första kapitlet, det är ju själva bakgrunden till hela Jobs bok. Där är det så, första kapitlet, att en dag hände det, vers 6, Job 1:6. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Så där utverkar åklagaren. Åklagare heter på hebreiska Satan. Det är alltså samma ord. Satan är den som anklagar oss. Han får alltså tillåtelse att anklaga Job och att pröva Job. Job utlämnas så att säga av Gud själv för den här prövningen. Och vi ber ju i Fader vår att vi ska få slippa den typen av prövning. För det är vad den bönen betyder. Inled oss icke i frestelse, eller i den nya versionen då, inled oss inte i prövning. Utlämna oss inte till det här. Men det är någonting som vi inte blir utlämnade på så där lite hur som helst, utan det är en väg som vi själva har valt. Vi kan gå på en väg som leder bort från, som inte är den eviga vägen, som leder bort ifrån den eviga vägen och som leder oss vilse. Och när Herren Gud tillåter det och i slutänden så att säga utlämnar oss till de här prövningarna, då befinner vi oss i den här situationen som den här mannen. Så att det är ett tänkesätt som går igen här i första Korinthierbrevets femte kapitel, som man bör känna till. Om vi läser också i Johannes evangeliet, jag tror vi ska titta på de verserna, för det här är inte så ofta vi talar om de här sakerna. Johannes 12, vers 31. Så så säger Jesus: nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Där ska ni lägga märke till uttrycket denna världens första. Och i 14 kapitlet, också Johannes evangeliet, vers 30. Där säger Jesus: det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. 16 kapitlet, vers 11. Om dom, ty denna världens första är dömd. Eller för all del i Efesierbrevet 2:2. Där, ja, vi tar det också tror jag. Efesierbrevet 2:2. Där Paulus talar precis i linje med det som vi har läst nu. Vi kan ta från vers 1. Ni också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i överträdelserna och i synderna på den här världens vis. Och ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinne ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så det är att leva under denna världens första och att vara vägledd av denna världen. Men vi har ju blivit frälsta. Det betyder att vi har tagits ut ifrån det sammanhanget. Vi har satts in i ett annat sammanhang där Jesus Kristus är Herren. Och där vi är lämmar i hans kropp. Vi är hans lärjungar, vi är inlämmade i gemenskapen med honom. Vi lyssnar till honom, vi lär av honom, vi lyder honom, vi följer honom, vi älskar honom. Vi är inte fullkomliga. Men detta är vår nya livsinriktning. Ja, men kan inte vi också göra fel då? Precis som den här mannen. Om man inte, ja, vi kanske kan göra sådana fel också. Grova misstag, grova försyndelser. Jo, det kan vi göra. Det kan vi alla göra. Det kunde den här mannen göra. Det kunde hända vem som helst. Men i det läget så gäller ju ännu mera. Så sätts vi ju verkligen på prov vem är det vi vill följa. Vilken väg vill vi gå? Och det är det Paulus, så att säga, driver fram hos den här mannen, eller det här som lyfts fram. Så Paulus, han skiljer mellan en broder, för det är en broder vi talar om, som vill följa Jesus Kristus i sin livsinriktning, eller en broder som vill leva obotfärdigt. Och han är inte ensam om det, utan det finns som sagt i hela det här tänket, i hela den teologi som vi hittar i Gamla testamentet och lika mycket i Nya testamentet. Och nu ska vi gå vidare här, för det finns mycket mer att säga om det, så att vi är inte färdiga ännu. Då står det att den här mannen är överlämnad åt Satan. Alltså det, att överlämna någon åt Satan, det är ju ett andligt sätt att uttrycka det. Det är ett andligt språkbruk. Skulle man uttrycka det civilrättsligt, så skulle man förmodligen säga att man utesluter honom ur gemenskapen. Det är samma sak. Och det går kanske att uttrycka på andra sätt också. Men ni förstår vad det innebär. Det innebär att man inte lever med i den heliga gemenskapen under Jesus Kristus. Man följer inte honom, utan man ställs utanför. Det är vad det innebär i praktiken. Han är överlämnad åt Satan, alltså han är ställd utanför. Och där utanför så är det ju inte Kristus som råder, utan det är denna världens första. Och sen står det att mannen ska överlämnas åt Satan till köttets fördärv. Och då är frågan om vad det betyder. Att han ska överlämnas till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och då finns det faktiskt kommentatorer till första Korintierbrevet, till den här versen, som har en närmast gammaltestamentlig, närmar sig den här versen på ett gammaltestamentligt sätt. Det betyder alltså att det skulle vara någon sorts dödsstraff här. För ni vet, när vi läser tredje Mosebok och fjärde Mosebok, eller femte Mosebok, då är det grova försyndelser, så är det ju dödsstraff på sånt. Men det köper inte jag, att Paulus skulle ha tänkt på det sättet. Han har utelämnat honom till köttets fördärv. Men det kan inte vara så att han önskar honom döden. Nej, Och de flesta kommentatorer har tack och lov inte den förståelsen heller. Dessutom var det så att det gamla Israel, där slutade man i praktiken att använda sig av den här typen av frekventa dödsstraff redan på 500-600-talet före Kristus. Och istället så gick man över till precis det vi talar om här, nämligen att man uteslöt sig synagoggemenskapen. Så det var lika illa på ett sätt, fast på ett annat sätt naturligtvis inte. Så att det måste betyda någonting annat att han blev överlämnad till köttets fördärv. Och då är nog, om vi ska kunna förstå det här, så är det orden för att, hinna på grekiska, för att. Som ju är finalt här, vilket betyder att det finns ett syfte med det här överlämnandet. Och överlämnandet, syftet med överlämnandet här, för att, är ju att, att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det är det som är syftet. Syftet är alltså inte köttets fördärv, utan syftet är att mannen ska bli frälst. Och nu ska jag säga två saker om det här med att mannen ska bli frälst. Eller som det står här, att anden ska bli frälst. Då är frågan om hur vi ska förstå det. Och då är det så jätteviktigt att vi återigen att vi inte hamnar i det grekiska diket, det dualistiska tänkandet. Alltså att vi tror att Paulus här talar om, eller att hans bakgrund är synen på människan. Det är alltså inte så att anden är en komponent i människan och köttet en annan komponent. Som att köttet och den köttsliga naturen, den skulle bli fördärvad, utlämnad. Och den ska fördärvas, utlämnas åt Satan. Och anden då skulle frigöras och bli frisk då, eller bli frälst på Herrens dag. Så är det inte. Utan köttet och anden är hos Paulus två olika livsstilar. Man kan vandra på ett köttsligt sätt. Eller på ett andligt sätt. Man kan vandra, att vandra på ett köttsligt sätt, det betyder att jag har en felaktig livsinriktning. Både med ande, själ och kropp är jag på väg åt fel håll. Att vandra i anden, att vandra på ett andligt sätt, det är att vandra åt rätt håll med ande, själ och kropp. Så det är två olika livsstilar, två olika livsinriktningar. Om du ser i Galaterbrevet, för nu ska vi inte kanske fördjupa oss i det. För Galaterbrevet har vi gått igenom, men i femte kapitlet. Så står det ifrån vers 16. Så talar han om att vi ska vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och så länge ner i vers 17. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Eller att gå den väg ni vill. Men om ni leds av anden. Om du så tro som ett senapskorn men ändå leds av den. Så kommer du rätt. Även om du är ofullkomlig och gör många saker som är fel. Därför att när du är ofullkomlig och gör saker och ting som är fel, så bekänner du dig i syndabekännelsen. Och du omvänder dig. Och du kanske till och med gör botgärningar. Och du liksom överlåter dig till Herren Jesus Kristus. Det är våran livsstil. Det är att vandra i anden. Och det, så utvecklar vi våran livsstil. Då leds vi av anden. Och så kommer andens frukt i vers 22. Och så konstaterar han då vers 24 att de som tillhör Kristus Jesus, de har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Så den här mannen som levde ihop med sin hustru, med sin fars hustru, han hade, eftersom han var en broder, i princip låtit korsfästa sitt kött med dess lidelser och begär. Alltså levde han på tvärsen emot sin egen tro. Han gick emot sin egen tro, han gick emot sin egen övertygelse. Han handlade fel, han tog inte rättelse. Han gick åt fel håll och Paulus låter honom, eller Herren själv låter honom gå åt fel håll. Och vi ropar till Gud, låt inte det ske med oss, inled oss inte i frestelse. Du har det också i Romarbrevet kapitel 7. Hela det kapitlet handlar ju om att leva under lagen, eller rättare sagt att inte leva under lagen. Där står i vers 5. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Vi har dött bort från det som höll oss fångna. Det är inte längre jag som lever, utan nu är det Kristus som lever i mig. Och nu är det andens nya liv och nya tjänst som är verksam hos mig. Fortfarande inte att jag är fullkomlig. Men vem är det som har sista ordet i ditt liv? Är det din egen vilja, dina egna lidelser, dina egna begär? Är det det som styr, är det det som har sista ordet? Eller är det så att du vill att Herren Jesus Kristus och att evangeliet ska ha sista ordet? Det ställs på sin spets. Nu så står det här då tillbaka till den här mannen då som skulle utlämnas till köttets fördärv för att anden skulle bli frälst på Herrens dag. Alltså att han skulle komma till besinning helt. Köttets fördärv skulle gå så dåligt för honom. Han skulle trampa ner sig så bedrövligt så att han omvänder sig och att det andliga livsstilen ändå återupprättas så att han kan få komma tillbaka. Lämna den felaktiga livsstilen och börja gå den nya igen. Så förstår Gordon Fee då, som en av de här två stora kommentatorerna som jag använt. Men jag måste lägga till, fast det har jag gjort som en not i mina anteckningar. Men den är faktiskt, det finns en annan tolkning. Och det är den här att anden ska bli frälst på Herrens dag. Där menar Collins att anden är det heligas gemenskap. Alltså den helige ande, den ande som finns i gemenskapen ska hålla måttet på Herrens dag. Då märker jag att då handlar det inte om individen, utan då handlar det om det heligas gemenskap som inte får bli fördärvad. Alltså rensa bort det som smittar ner och det som fördärvar det heligas gemenskap så att den heliga gemenskapen kan bestå. Och fortsätta att växa. Och bli frälst på Herrens dag. Ser man det i sammanhanget. Och det har ju ni hört här nu då. Så har jag ju sagt många gånger att det inte handlar så mycket om individen. Utan det handlar faktiskt om gemenskapen. Om det heliga gemenskap. Så att den tolkningen är inte alls osannolik. Det kanske är så med det här. Jag vet inte att båda sätten att förstå det är... har sina poänger. Här står i alla fall då om att man ska rensa bort det här då. Ja. Och sen så får vi gå vidare. Nu är vi färdiga med det avsnittet. Så det här gjorde vi alltså förra gången fast vi kom inte så här långt. Men nu har vi nog gjort färdigt eller sagt så mycket som vi kan göra. Nu får vi ta några versar till. Vers 6, 7 och 8 ska vi ta då. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Den här bilden utav, eller att detta att rensa bort den gamla surdegen som det står i sjunde versen, det har ju sitt ursprung i påskens instiftande, Andra Mosebok, när de skulle lämna. Vi slår upp det, Andra Mosebok 12 är det väl. Vers 14. Det var ju så här då som ni vet att det gick ju snabbt den där sista natten i Egypten. Och de skulle göra den sista måltiden och då fick de instruktioner kring det. Och här ingick då att man skulle rensa bort den gamla surdegen. Det är från vers 14 och följande. Eller vers 15 är ännu tydligare. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur huset. Ja, det här är instruktioner för hur de ska fira påsken sedan framöver. Och då är det så, den här bilden av surdegen, den är väldigt, den är passande, va? Därför att det, surdegen har jag nu fått lära mig är inte samma sak som jäst. Om du har en deg eller ska göra en deg så tillsätter vi i regel jäst. Man tillsätter någonting utifrån så att säga. Men en surdeg, det är det att man tar av ett färdigt bröd, så sparar man en liten bit som man bara lägger åt sidan och som får ligga då och börja jäsa, om det nu heter så. Och sedan när man ska göra en ny deg, då tar man den gamla kulturen och så tillsätter man den, så att det blir som en stafettpinne som förs vidare från deg till deg, från dag till dag. Så förs det vidare den här kulturen. Och det här, jag slog upp det här på internet och då står det så här, jag tycker det var så fint. Sedan tillsätter man surdegen istället för jäst och jäser brödet på det sättet. Det ger brödet en längre hållbarhet, bredare smak och bättre struktur. Vad säger ni om det? Det var vackert, va? Ett citat alltså. Så att, men det här betyder också att man kan ju inte ha den där gamla surdegen hur länge som helst. För allt för gammalt bröd blir ju farligt. Så det, man måste göra sig av med det med jämna mellanrum. Och därför så fanns det en regel här. Det infördes en regel att åtminstone en gång om året så skulle de påminnas om det här. Därför att när de skulle fira påsk så började alltid med det osyrade brödets högtid. Det vill säga det började med att man rensar bort all surdeg som fanns i huset. Och så gjorde man en ny deg utan att tillsätta någon surdeg. Så man började med osyrat bröd. Och sen använde man det osyrade brödet och sedan så åt man inte upp allt, utan så la man undan, så började man så att säga på ny kula på det hela. Så det innebar att man började med att man började om från början. Man gjorde någonting alldeles nytt. Och det står också, jag har skrivit upp här Jesaja, vi ska se, ni behöver inte slå upp det, men jag ska läsa Jesaja 43. Vers 19, för det här är som ett tema som sedan följer med. Från den allra första påsken så följer det med genom hela Israels historia. Det finns med ända in i uppenbarelseboken till och med. Där står Jesaja 43, 19. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte, och så vidare. Så det där med att göra någonting nytt, som ju är, Gud är en Gud som gör någonting nytt hela tiden. Det kommer igen sedan i andra Korintierbrevet 5:17 där Paulus skriver om korintierna att ni är ju någonting nytt. Ni är nya skapelser i Kristus. Och det kommer igen sedan också i sista kapitlet i uppenbarelseboken där det talas om honom som gör allting nytt. Och den här bilden då som Paulus nu använder sig av i första Korintierbrevets femte kapitel där han talar om surdegen, den är alltså väldigt passande. Det han säger med den här bilden, det är att man rensar bort det världsliga, det syndiga. Det hör inte hemma i det nya som Gud gör. Och det har jag sagt också så många gånger så att en del av er tycker jag tjatar om det. Men när Paulus ser på församlingen, då ser han inte på vad vi kan prestera. Utan han ser på hur församlingen är tänkt i himlen. Han ser det saligas gemenskap i himlen. Och så tar han den här saliga, fullkomliga gemenskapen och så tar han liksom de glasögonen och så tittar han då på församlingen i Korinto i det här fallet. Och sen gör han allt vad han kan för att uppmuntra dem så att de rättar sig efter idealet och så att idealet får påverka deras gemenskap. Rensa bort det gamla och se till nu att ni växer i det nya. Det är så han tänker och det är så hanterar det hela. Så att här görs, han använder alltså den här bilden av surdegen. Det blir som en sorts illustration eller nästan den teologiska grunden för det här handlandet att man tar bort den här mannen så att han inte smittar ner den nya degen. Men det är den ena höjdpunkten på påsken. Den andra höjdpunkten i påskhögtiden har du också i vers 7. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Alltså vår ondska, vår skuld, våra ofullkomligheter och världens ilska och vrede. Allt det där har ju Kristus burit bort. Och han tog det ut ifrån Jerusalem. Han fördes ut ur staden. Han var som syndabocken som belades med massa synd och skuld. Så ut med den i öknen. Så gjorde man med Jesus Kristus. Man rensade bort Jesus Kristus från Jerusalem. Och så bar han bort all vår synd, all vår ondska, all vår onda natur. Och så dog det tillsammans med honom och begravdes. Det är borta en gång för alla. Och sedan när han dog, när han gav upp sitt liv och när blodet utgöts. För det var ju då han dog, när andan gavs upp och blodet utgöts. Så fick vi del av Kristi blod. Och i blodet finns ju livet. Så i Kristi blod finns det gudomliga livet. Och det är den mässa vi ska fira här så småningom också. Kristi blod för dig utgjutet. Vi tar emot gudomligt liv genom Kristi blod. Det är vad som sker i påsken. Det är ju det stora evangeliet. Och det är det som Paulus nu påminner om i samband med det här disciplinärendet, om jag får kalla det så. Va? Så säger han, Kristus har ju rensat bort allting. Och Kristus har gett sitt liv. Och vi har fått nytt liv. Så lev nu i detta nya liv. Och det gällde naturligtvis den här förvisade mannen också lika mycket som alla andra. Men tydligen så ville han inte gå med på det så att säga. Så de här två händelserna med surdegen som ska rensas ut och påskalammet som ska bli slaktat. Det är inte bara påskens höjdpunkter, det är också fina illustrationer på det kristna livet. Så som vi, vad vi är insatta i och vad vi ska fira och vad vi ska fira och vad vi ska leva ut i våra liv. Också vi ska ju rensa ut i vårt eget liv. Det är ju därför vi har advent nu och det är därför vi har fastan. Det är tider då vi rensar ut i våra liv och där vi tar emot nytt liv. Det är en livsstil och den livsstilen, den är inte bara för oss individer, det gäller för församlingen som helhet också. Eller kanske skulle jag vilja påsäga ännu mer församlingen i sin helhet. Vi läser vidare nu från vers 9 till och med 13. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sån. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Tydligen så hade han här, som ni ser i vers 9, han hade skrivit ett brev till dem tidigare. I mitt brev till er skrev jag och så vidare. Och därför så är inte första Korintierbrevet det första. Då hade vi också med i inledningen. Utan här har pågått en brevväxling och det förklarar delvis varför man kommer rätt in i problematiken när man läser första Korintierbrevet. Man måste skaffa sig lite förkunskaper innan man kan läsa det här. Men tydligen så hade han blivit missförstådd då i det första brevet. Eller i ett brev tidigare. För där hade han skrivit att de inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Och det har förmodligen då vänts emot Paulus. Eftersom han nu måste ta upp det igen. Och säga, men ni har missförstått mig. Jag menar inte alla otuktiga i världen. Och han förtydligar i vers 11. Jag menar den som är en broder. Men som beter sig. Som om han inte vore det. Och som har slagit in på fel väg. Och som inte vill leva i bot. Det är den jag talar om. Jag talar inte om alla otuktiga i hela världen. Nu kan man ju tycka här då som vi som är så förstående i vår tid, tillåtande, att Paulus går fram ganska hårt här med den här att man ska liksom utestänga, eller som det står i slutet på kapitlet, driv ut ifrån den som är ond. Men då gäller det ju att förstå sammanhanget. Återigen. Alltså det är inte västerländsk postmodern kultur vi läser om. Och det är inte ens grekisk kultur, utan det är den judekristna kulturen. Och vad är sammanhanget då? Jo, då är ju sammanhanget det att det judiska folket som Gud ingick förbund med, det judiska folket är kallat att leva ett heligt liv. Helig betyder först och främst avskilda. De är avskilda för gemenskap med Gud. Gud ska vara folkets Gud, folket ska vara Guds folk i det här äktenskapsliknande förhållandet. Det här folket ska alltså skilja sig från alla andra folk. Därför får det här folket Toran, de får lagen. Och där står det vad Gud tänker, vad Gud vill och hur Gud ser på saker och ting och hur de ska handla. Och här finns också en massa saker som bara gäller egentligen för det judiska folket. Det kallas på hebreiska för shibboleh. Det betyder kännetecken. De skulle ha till exempel, lite märkligt, de skulle skriva Guds ord. De skulle skriva 5 Mosebok 6:4 följande på den här lilla behållaren som skulle fästas på dörrposterna och sånt. Det var för att de skulle bli påminna om att de tillhörde Gud. Det var inte alla andra folk ska inte göra så. Vi behöver inte göra så. Men det judiska folket måste göra så. Och varför måste de göra så? Jo, därför att det är ett kännetecken på att de skiljer sig från alla andra folk. De har någonting genom lagen som inga andra har. Det är deras uppgift att leva i gemenskap med Gud. Och det här ska de göra på ett sådant sätt så att alla andra folk kan se hur de lever i gemenskap med sin Gud. Det var som jag hörde en bibellärare som uttryckte det så här, att det judiska folket var tänkt som Guds utställningsmonter i världen. Så att vi alla, vi hedna folk, vi ska kunna titta på det judiska folket och se hur de beter sig, se hur de dyrkar sin Gud och lära känna deras Gud på ett sådant sätt så att vi förstår något mer utav evangeliet. Så är det tänkt. Det är alltså deras kallelse att leva ett heligt liv. Och i detta att leva avskilt från alla andra folk så ingick inte bara de här kännetecknen, utan här ingick ju också att de inte skulle beblanda sig med andra folk. De skulle inte umgås med andra folk på ett sådant sätt så att de började göra som hedna folken gör. Till exempel hedna folken hade ju många avgudar, eller vi tycker avgudar, eller andra sorters gudar. Och det trängde ju in också i det judiska folket. Och det var ju, då var det återigen, rensa ut det onda. Rensa ut det onda, så kan ni inte göra. Ni bränner ner Baal-statyerna och alltihopa det här. Ni får inte göra som de andra folken. Och de fick inte äta med de andra folken hur som helst. Därför att det betyder ju också att man riskerar att blanda samman. Blandäktenskap var inte heller tillåtet. Man blandade samman på ett fel sätt. Då upphör de att skilja sig från andra folk. Och det här är ju det judiska folkets, inte bara deras kallelse, utan på ett sätt, om jag nu kan uttrycka det så, deras förbannelse. Alltså det här är ju avviksidan med att vara jude. Jag har hört judar som säger, jag önskar att jag inte hade blivit född som jude. Därför att Gud har sådana krav på mig. Det hade varit skönare om vi inte hade behövt vara ett judiskt folk. Då kanske vi hade sluppit andra världskrigets fasor. Men det ingår på något sätt i deras kallelse att vara avvikande. Och den som har varit i Jerusalem och sett de ortodoxa judarna måste ju hålla med om att de är avvikande i mångt och mycket när man ser dem. Nu är det bara, och man kan se förresten i, om du tar en sån saltarsalm som 101. Så ska man ju förstå en sån saltarsalm utifrån det som jag har sagt nu. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig Herre vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. Vers 3. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det ska inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Vers 6. Mina ögon ser efter de trofasta i landet. Vers 7. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Och så vidare. Alltså det här är ju deras sätt att uttrycka längtan efter att leva den fullkomliga vägen, den fullkomliga gemenskapen. Och att ta avstånd ifrån det andra. Vi tycker att det verkar som gärningslära, vi säger att det är lagiskt och så vidare. Men vi måste förstå vad Gud har kallat dem till att vara. Nu är det bara så, och det här var ju ett bekymmer för den första kristna kyrkan, alltså de allra, allra första. Om vi läste, som ni kommer ihåg, i Galaterbrevet. Därför att när Paulus predikade evangelium så var det ju hedningarna som tog emot det. Och hedningarna tog emot det, och då tänkte det ju, de flesta skriftlärde tänkte, då måste ju de här som har tagit emot Guds ord, de måste ju inkorporeras i det judiska folket. Och då säger Paulus, nej, det måste de inte. Därför att detta som det judiska folket har fått som sin kallelse, som sin gåva, som sin uppgift och som sitt liv, det ska nu flöda över till hedna folken. Och så hade han då massa bibelställen på det. Och det gjorde att de plötsligt kunde äta tillsammans, men inte hur som helst. Och därför var det ju stridigheter om det här. Man kan säga så här, att om gränserna tidigare var mellan det judiska folket och hedna folken, så förflyttades gränserna i och med Jesus Kristus. Så att i Jesus Kristus så finns ju både judekristna och hedna kristna. Och gränserna går inte mellan judar och hedningar, eller jude och grek, eller slav eller fri, utan gränserna går mellan de på Kristus troende och de som inte är på Kristus troende. Så här har ju förflyttats gränserna. Och det var ju, som ni förstår, inte oomstritt bland de första kristna. Men Paulus är väldigt tydlig på det här. Men han håller ju kvar, som ni ser, i första Korinthierbrevets 5 kapitel, att det finns gränser. För vi är också kallade, som kristna i Kristus, är vi också kallade till att leva ett fullkomligt liv. Vi är också kallade till att leva ett heligt liv. Och inget annat kan tolereras, det andra ska rensas ut. Jag tycker att det här är ganska begripligt när man ger sig tid att tränga in i det här. Så nyckeln här ligger egentligen i vers 9, när han skriver att ni inte skulle ha något att göra. Ni ska inte ha något att göra med dem. I den engelska översättningen, jag tittar på några andra översättningar. I den engelska översättningen, New International Version, står det Not to associate with them. Eller som det står på ett annat ställe, en annan översättning, gå inte i ok med dem. Alltså var inte så förenade. Låt inte den otroendes och den troendes värderingssystem blandas samman på ett sådant sätt så att ni går i ok med de otroende. För då upphör ni ju att leva ett heligt liv. Då är ni inte avskilda längre. Då är ni utspridda, upptagna i hedningarnas gemenskap. Vi kan se i andra Thessalonikerbrevet, det har vi också gått igenom, men där fanns också det här i slutet på andra Thessalonikerbrevet, det 3 kapitlet. Där säger han i vers 14, ja, vi kanske ska ta med vers 13 så ni får balans i det hela. Då avslutar han brevet till församlingen Thessaloniki genom att säga: och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Så det här sättet att förhålla sig till människor som överger den kristna tron eller börjar slå in på nya vägar, det är någonting som går igen i flera av breven här. Vers 11, första Korinthierbrevet 5:11. Jag skriver till någon, om någon som kallas broder. Så han skriver inte om människor som är utanför tron. Som jag sa tidigare, så Paulus är ju fullt medveten om att vi som utgör en helig gemenskap, vi är heliga människor just därför att vi är avskilda och därför att vi har en livsinriktning som Kristi lärjungar. Men inte därför att vi är fullkomliga på något sätt. Vi är ju lika ofullkomliga, ja, kanske inte skulle vara så, men om ni förstår mig rätt. I vår kötsliga natur så är vi lika ofullkomliga som alla andra. Vi är ju inte bättre än andra människor. Men det som skiljer oss, det är att vi är vända mot Gud genom Jesus Kristus. Vi lyssnar till honom, vi lär av honom, vi lyder honom. Vi tillgodogör oss evangeliet som befriar oss. Vi tillgodogör oss Guds nåd och barmhärtighet. Och vi låter oss uppbyggas av Guds nåd och barmhärtighet. Det är ju det som är den stora skillnaden. Och så måste ju kristna leva idag också. Det kan inte vara någonting som bara gäller dem i Korint. Det måste ju gälla oss också. Jag kan inte förstå det kristna tron eller det kristna livet på något annat sätt. Men här i Korint, vad var problemet där? Jo, de levde på motsatt sätt. De var uppblåsta. De skulle gå sina egna vägar. De argumenterade mot Paulus. Och ibland, som jag sa vid något tidigare tillfälle också, så, ja, men vi som vill följa Jesus, vi känner att vi vill göra som Paulus, vi vill göra som lärjungarna, vi vill följa Jesus och så, va. Men skärskådar man hur det ser ut i våra församlingar, så liknar vi ju mera korintierna. Vi liknar ju mer de kristna i Korint än vad vi liknar Jesu lärjungar. Tyvärr. Så att här får vi då fortsätta att samtala om de här sakerna. Nu ska vi se här hur mycket vi hinner ha med tiden. Vi har inte mer än ett par minuter på oss. Men det där får ta plocka upp det nästa gång. Vi kan bara konstatera det här med syndakatalogen, som vi kallar den då. I vers 10 så talas det om otuktiga, giriga, utsugare och avgudadyrkare. Och i vers 11 så upprepas samma ord en gång till. Plus att det läggs till här förtalare och drinkare. Alltså de här katalogerna var ju den tidens moral, om man säger så. Det vanligaste är inte i Nya Testamentet, även om de finns där på många ställen. Paulus har de här syndakatalogerna. Ja, jag har ju skrivit upp flera ställen här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ställen har jag skrivit upp. Vi har inte tid att slå upp det nu, men det Paulus räknade upp där. Men saken är den att de här katalogerna hade sitt ursprung i den grekiska kulturen. Stoikerna särskilt. Därför stoikerna, de hade ju den teologin, om jag får kalla det så, den ideologin, att varje människa hade som mål att kontrollera sina egna lidelser och begär. Det var livets mening, att lära sig att kontrollera sitt eget. Och det skulle ske genom järnhård disciplin. Och där fanns då syndakataloger, det kunde handla upp med mot 100 olika synder uppräknade, vad man inte fick göra. Och så lika mycket kanske dygder och sånt som man skulle öva sig på. Så det här var sånt som den hedniska kulturen levde med. Det var en moral som man levde med. Det Paulus gör, det är att han knyter an till den här kulturen. Så Paulus, han räknar inte upp de här sakerna för att moralisera. Inte ens över den här mannen som levde med sin fars hustru. Han moraliserar inte över dem. Därför att för honom så handlar det inte om vad vi gör eller vad inte gör. Utan för honom, för Paulus och för Kristus handlar det om vilken livsinriktning har du. Vad sätter du din tro till? Det är stora frågan. Allt annat är ju underordnat. Så överordna inte de här syndakatalogerna så att du tror att det är det Paulus skriver om. För det här är exempel. Det är vad han knyter an till. Men kom ihåg det, att här är det alltså en broder. Här är det kristna människor som lever på det här sättet som han räknar upp. Och Paulus poäng är då att man inte ska leva så. Därför det är inte andens frukt. Det, utan det som man skriver i Galaterbrevet, att det är väl uppenbart att det är köttets gärningar.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var över första Korintherbrevet del 21. Och vill du höra det i närradion så är det då måndagar klockan 19 som sagt. Och sen på i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu under julen så är det uppehåll och det startar igen den 11 januari. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag önskar en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Och härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till deras söndagsgudstjänst.